Jag ska läsa dagens heliga evangelium. Det är ganska långt och jag tänkte så här att jag tror inte vi ska ha det på tavlan för det är så mycket text. Men nu står upp sidan 1360 i psalmboken. 1360. Och det här är ju det viktigaste i hela predikan, att ni hör Guds ord. Så försök att bli stilla och ta emot ordet. Lukas evangeliet 7, 36, 8-3. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid och gick dit och tog plats vid bordet. Nu fanns det en kvinna i staden som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bord i fariseens hus kom hon dit med en flaska balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon vette hans fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit honom såg det och sa för sig själv: om den mannen vore profet skulle han veta vad det är för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Då sa Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Säg det, mästare, sa han. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer, den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer att älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Du har rätt, sa Jesus. Och vänd mot kvinnan, sa han till Simon: du ser den här kvinnan. Jag kom in i ditt hus och du gav mig inte vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen välkomstkyss, men hon har kysst mina fötter hela tiden sedan jag kom hit. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Och han sa till henne: dina synder är förlåtna. Det andra vid bordet sa då för sig själva: vem är han som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan: din tro har hjälpt dig, gå i frid. Därefter vandrade han från stad till stad och från by till by och förkunnade budskapet om Guds rike. Med honom följde de 12 och några kvinnor som hade blivit botade från onda andar och från sjukdomar. Maria, hon från Magdala, som 7 demoner hade farit ut ur. Johanna, hustru till Herodes, förvaltare Kusas. Susanna och många andra som alla hjälpte dem med sina tillgångar. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Herre, tack för ditt heliga ord som går ut idag över vårt land. Vi tackar dig att vi har kunnat läsa ordet i över 1000 år, evangeliet här. Vi tackar dig för att det är bestående och att det talar till oss än idag, precis som du gjorde när du levde, Herre. Hjälp oss att vara både ordets hörare och ordets görare. I Jesu namn. Amen. Lukas är ensam om denna berättelse. Jag tror att många av er kommer ihåg en annan berättelse om en kvinna som smörjer Jesu fötter. Hon hade en annan sorts olja, nardusoljan, kommer ni ihåg det? Som var mycket, mycket dyrbar. Men idag är det en annan kvinna som kommer fram till Jesus för att få hjälp med sitt liv. Kvinnan med nardusoljan kommer till Jesus för att ge sin hyllning och på något sätt omedvetet föregriper Jesu begravning. Och de flesta forskare här menar att de här är två helt olika berättelser. Och jag har stött mig bland annat på biskop Bo Hjertz som har skrivit fina kommentarer till Nya testamentet. Det står här i texten att hon är en synderska. Vi kan tydligt i texten läsa och förstå vilken människosyn Simon hade. Han säger ju så här då, om den mannen var profet skulle han veta vad det var för sorts kvinna som rör vid honom, en synderska. Hör ni hur föraktfullt det låter, en synderska? I mitt jobb tidigare som polis så har jag försökt att undvika vissa ord som man kallar människor. Alkis, narkoman, tjuv, hora, pedofil. Eller är det mest föraktfulla ordet som jag tror att jag känner till nästan. Det är ett fyllo. Han och hon är ett fyllo. Vilken förakt det ligger i det här ordet. Den här måltiden på österländskt vis, då hade han bjudit in Jesus och några av sina vänner. Men det var ganska öppet i den här lokalen, tror jag, i hans rum. Så man kunde stå och lyssna på vad som hände vid middagen. Och man låg till bords, ni vet ni, och man låg mot bordet med ena armbågen mot marken. Och sen hade man fötterna ut mot väggarna. Då kommer det en synderska in i rummet och ställer sig bakom Jesus. Hon gråter och hon smörjer hans fötter med olja. Och torkar hans fötter med sitt hår. Och lägg märke till att den här kvinnan, hon säger ingenting. Utan hon visar med sina handlingar hur mycket hon älskar Jesus. Och då kommer frågan till Simon. Simon, eller påståendet, Simon, jag har något att säga dig. Det var en som var skyldig 500 till en låneutgivare och det var en som var skyldig 50. Och han var så generös att han skänkte till bägge två. Alla blev skuldfria. Och så ställer han frågan till Simon. Vem älskar honom mest? Och då säger Simon, den som efterskänker honom mest. Och Jesus säger rätt. Du svarar rätt. Och Jesus, han säger inte till Simon, ser du synderskan där? Utan han säger, ser du den där kvinnan? Ser du den här kvinnan? Så gudomligt vackert. Inte alkis. Inte fyllo. Inte något prostituerad. Utan han säger, ser du kvinnan där? Hon har gett mig vatten till sina fötter. Hon har tvättat mina fötter. Hon har kysst mina fötter också. Hon har tvättat dem. Hon har torkat dem med sina tårar. Eller hon har bett mina fötter med tårar och torkat dem med sitt hår. Ta med detta bland annat från predikan. Att se på varje människa som älskad av Gud. Skilj på person och handling. Det är lättare sagt än gjort. Det får vi träna oss i varje dag, att skilja på person och handling. Sen är det ju så att Jesus, han ser inte förbi den här kvinnans synd. Utan han förlåter henne. Och Jesus säger att kvinnan visar stor kärlek eftersom hon har fått mycket förlåtet. Man kan fråga sig, då vet vi ju inte, bad Simon om förlåtelse här? Det vet vi inte. Men vi vet att bordsgästerna börjar fundera på, vem är han som till och med kan förlåta synder? Och det är ju faktiskt en ganska berättigad fråga att de börjar fundera över det. Men en sak vet vi. Och det är att Jesus säger till kvinnan: din tro har frälst dig. Jag ska berätta en händelse från när jag jobbade som polis i Stockholm, där jag inte lyckades helt bra. Där jag hade ett frakt i mitt beteende. Jag lärde känna en kille som hade problem med droger i Korskyrkan. Och han gick på heroin. Och jag kanske har berättat det här för någon tidigare. Men vi började träffas, han och jag, Kenta hette han. Och vi träffades hemma hos mig ibland och träffades i kyrkan och så. Och han var inte troende. Men jag kände väl att jag ville umgås och träffas med honom. Men det var också en enorm svårighet för mig då som nyutexaminerad polis att umgås med en människa som har problem med droger. Jag visste ju aldrig om han hade droger på sig egentligen. Och jag visste aldrig om när vi träffades att polisen skulle komma på oss och undersöka oss. Så det var en väldigt svår balansgång för mig den där tiden. Sen jobbade jag som kvarterspolis ganska många år i Odenplan. Och sen när jag kom hem till, inte hem, när jag kom till polisstationen, så ringde det. Det var ju innan mobiltelefonernas tid. Då ringde Kenta. Då ringde han från Sorunda kyrka, församling. Bosse, Bosse, Bosse. Jag har tagit emot Jesus i mitt liv. Och han var så glad. Jag kunde verkligen höra i telefonen hur glad han var. Och du kan tänka mig när jag satte mig på tunnelbanan hem till Gubbängen, hur glad jag också var. Att han hade nästan det första han hade gjort. Hade han berättat för mig att han hade mött Jesus. Sen träffades vi något mer. Och sedan så hade jag tagit lite fotografier. På bland annat Kenta. Så hade jag med mig dem till polisstationen. Och så satt vi i ett fikabord. Normans polisstation var ganska tuff på den här tiden. Det var, ni som är äldre kanske kommer ihåg det här med någon som heter A-turspiketen och det var baseballligan. Och det var en ganska tuff atmosfär där. Men där vid fikabordet i alla fall så visade jag de här korten. Och då var ett kort på Kenta. Där han satt vid Rostasjön. Och så säger de: men det där är ju en buse! Och då känner jag att jag svek honom. Och jag bara liksom bluddrade bort det på något sätt. Va? Jag stod inte upp för honom. Jag stod inte upp för Kenta. Jag kände så sorg i hjärtat att jag inte kunde säga: ja, vad är det med det då? Det är ju Kenta. Men det gjorde jag inte. Det är en oerhörd kamp att leva i missbruk. Och en gång så ringde det hem på kvällen i Gubbängen. Och då ringde det från Sorunda församling. Och då sa de att Kenta är död. Och vi har hittat en adressbok som du tydligen har gett honom. Och då stod det någonting: min bästa vän Bosse, polis. Och det var dagen innan hans begravning. Och så var jag med på begravningen där i Sorunda. En fantastisk begravning. Där man lovsjöng Gud liksom och tackade för Kenta att han hade fått möta Gud de sista 3-4 åren i sitt liv. Det var en stor glädje. Och jag kommer ihåg att jag fick säga någonting. Jag kommer ihåg de orden jag sa i ett litet kort anförande. Att Kenta, han har blivit befordrad till himmelen, till härligheten. Så kämpa inte i tron ensam. Och vi ser i den här texten, i slutet av texten, så ser vi några kvinnor här. Maria från Magdala som har blivit befriad från 7 andar. Johanna, modig kvinna här som var gift med Kusas, en som förvaltade kung Herodes pengar. Och så en kvinna som heter Susanna. Här kan vi sätta in våra egna namn som Jesu efterföljare. Du och du och du och du. Vi är Jesu efterföljare. De här kvinnorna, det har blivit en rörelse att följa Jesus. Det var mycket, mycket, mycket ovanligt. Det fanns inte på kartan att kvinnor fick följa med någon rabbi. Men Jesus han bröt mot de här mönstren. Så kvinnorna fick också följa med på de här vandringarna. Och det vet vi sen att Paulus också tillämpade att kvinnor var med. Sen skedde det inom polisen att vi bildade ett kristet polisförbund. Så vi är många poliser. Tillsammans som tror på Gud. Så det är det andra exemplet. Gör inte skillnad på människor. Eller att bemöt människor som deras person är och inte deras handlingar. Och det andra är att kämpa tillsammans med församlingen. Vi behöver varandra. I glädje och sorg. Vi har haft bönen central här. Vi har haft många projekt här med lördagsmat för folk som har haft svårt. Vi har haft hemlösa som bodde där ett tag. Och vi har haft en del flyktingar här. Och nu har vi mycket barn som kommer hit så det är väldigt kul. Men vi ska inte vara ensam. Vi ska kämpa tillsammans. Tros goda kamp. Det är ingen lätt sak att vara kristen. Men det är rätt väg. Det är rätt väg. Vi följer världsutvecklingen nu. Jag tänkte på det här när Afghanistan föll. Tänkte ni på det? Deras ledare, det tog en eller två dagar så hade de lämnat totalt. Och talibanerna tog över. Men nu är det i Ukraina. De flydde inte ledarskapet utan de stod kvar. Jag läste lite om den här premiärministern Zelensky. Han har judisk bakgrund. Han är uppfostrad i den judiska traditionen i Ryssland. Och när han blev president så svor han presidenteden på den heliga skriften. Så det gör skillnad när vi vill ha med Gud att göra. När vi kämpar tron. Då är Gud vid vår sida och kämpa. Jag tror Gud kämpar både för Ukraina och ryssarna naturligtvis. Och vi vet att Jesu lärjungar, det var inga hjältar heller. Innan Jesu död framförallt. De lämnade honom ena efter den andra. Men Petrus sa, jag ska följa dig till döden. Och då säger Jesus, tyvärr Petrus, du kommer förneka mig tre gånger. Innan tuppen gal. Och han fick erfara det. Men sen hände det någonting med lärjungarna efter uppståndelsen. De fick ta del av Jesu uppståndelsekraft och den helige ande. Och vi vet hur det gick för de stackars lärjungarna kan vi tycka. De kämpade trons goda kamp. Men alla utom Johannes stod martyrdöden. Och vi vet att kejsar Nero som var i Rom, han förföljde de kristna. Han avrättade Paulus bland annat 67 efter Kristus. Men det gick inte att kväva den kristna tron och den kristna evangeliet. Så på 300-talet så blev Rom kristet genom kejsar Konstantin. Som överlämnade till Gud på sin dödsbädd och döpte sig och han och hans familj. Skilj på person och handling. Kämpa inte trons kamp ensam. Lev i församlingen. Håll dig tätt till Herren. Ta honom emot i ditt hjärta. Då har vi ingenting att frukta. Jag ska berätta en händelse till som var relativt nyligen. Det var när jag skulle sluta inom polisen. Jag kanske också berättat det för någon. Det blir ju så när man varit många år på samma ställe att historierna kanske kommer igen. Men då upplevde jag när jag skulle sluta. Jag jobbade med brott mot barn då, de sista 8 åren. Och det var en ganska tajt grupp i Örebro. Och man började prata om hur ska vi fira Bosse nu när han går i pension. Och då när jag var hemma en gång så upplevde jag att Gud sa till mig. Eller han sa det till mig att jag bara kände så här. Du ska bjuda hem. De ska åka från Örebro. De ska komma till dig. Du ska bjuda dem på middag. Ni ska prata, ni ska fika. Och sen ska du bjuda dem alla till kyrkan. Och sen ska du läsa ett bibelord för dem. Och så ska du tända ljus för dem. Och sen ska du sjunga en sång. Ungefär så var det, upplevde jag. Och jag tänkte, aldrig i livet jag gör detta. Det är det sista jag gör. Ja, det kändes faktiskt så. Och när jag kom till jobbet så var det en som sa så här: vet du vad vi ska göra på din pensionsdag, Bosse? Sa en som heter Marie. Nej, vadå? Vi ska vara vid min sommarstuga vid Vänern. Yes, sa jag, vad skönt. Då slipper jag det här. Och så gick det några dagar. Så kom Marie till mig och sa så här: du Bosse, du förstår att vi kan inte ha den här avskedsgrejen för dig. För det kommer en grävmaskin och ska gräva upp hela tomten. Så vi kan inte ha någon pensionsavtackning för dig. Hepp. Jaha. Men jag gav mig ju inte ändå. Vad ska vi då vara, sa jag. Så kom den tjej och sa så här, som heter Liselott, och sa så här att vi kan vara hemma hos mig, sa hon. Ja, vad bra, det kan vi vara hemma hos dig, sa jag. Puh, jag pustade ut. Och så kom hon tillbaka bara efter 10 minuter och så satt hon så och tittade på mig så här att du Bosse, jag funderar på egentligen, tror du inte att du kunde vara hemma hos dig istället? Och då följer jag på korta. Och det är klart att ni ska få hemma hos mig. Så jag förberedde det här då. Var jättenervös. Och gjorde en vegetarisk lasagne. Mycket god. Och vi hade ett litet möte först. Där, APM som de heter. Eller APT eller vad det var. Hemma där hos mig. Och så när vi satt vi på balkongen eller altanen. Ute på platsen. Och fikade och berättade gamla minnen. Som vi hade varit med om och skrattade. Det var väldigt, väldigt trevligt. Och så sa jag till dem att nu ska vi åka till kyrkan. Ja, oj. Ni ska åka till kyrkan, ni ska få se min kyrka också, sa jag. Inte bara mitt hem, ni ska få se min kyrka där jag går och där jag predikar och där jag är med i gudstjänster och jag sjunger och så vidare. Ja. Så det var mäktig syn när bilarna mullrade iväg, 5-6 stycken från samfallet ner mot stan och parkerade här ute allihopa. Och så gick de in här och så satte de sig på första raden. De två första raderna. Och det var sommar. Och vi sjöng den blomstertid du kommer. Och sen så tog jag fram var och en, tror jag. Eller jag gav var och en ett kort. Ett fotspår i sanden. Och ni kommer ihåg det med att Gud bär oss genom alla. Så tände jag ljus här för var och en. Så sjöng jag någon sång. Och så sjöng jag välsignet sen till slut. Och det märkliga var, när jag var färdig, då satt de kvar. Alltså det var Guds närvaro. De fick känna av Guds närvaro. Som kunde inte resa på sig för att de hade blivit så berörda av den helige ande. Och vad Gud var just här vid det här tillfället. Jag ska avsluta med att läsa en saltarsalm, en liten bit av den, som ger oss en trygghet inför det vi står i med krig och det som hot som finns. Det här är jättestarka ord ifrån Saltaren 146, vers 3. Lita inte på förstar. Inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder det åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till Herren sin Gud. Till honom som har gjort himmel och jord. Och hav och allt som finns i den. Till honom som är trofast för evigt. Amen.